och välkomna till Krimkalenderns mord eller godis.
Välkomna!
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Och nu gör vi 4 avsnitt till Halloween.
Och vi är ju riktiga true crime-nördar och kommer därför göra djupdyk ner i varje fall.
Mm, och det kommer vara alla möjliga slags brott, mord, massmord, seriemördare och fall som inte innebär mord överhuvudtaget.
Och vi har valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska för att vi tycker att man liksom alltid förlorar lite av innebörden i en översättning. Mm. Men vi kommer också liksom alltid beskriva citatet på svenska för de som inte känner att de är jättebra på engelska.
Mm. Vi har ett Instagramkonto som ni jättegärna får följa. Det heter praktiskt nog Krimkalendern. Och där kommer vi lägga ut bilder som har med varje fall att göra. Så in och följ.
Just det. Och vi har ju funderat på att göra den här podden till en betalpodd men valt att inte göra det utan fortsätter då med en sån här öppen gratis feed. Men om ni vill stötta oss så får ni jättegärna swisha. Det är ju tack vare att folk har swishat som vi har möjlighet att göra de här 4 avsnitten till Halloween.
Ja.
Och det räcker liksom med, det behöver inte vara mycket alls, utan ja, men en 10, liksom många bäckar små.
Ja.
Numret finns på Instagram och det får ni jättegärna göra. Så tack så jättemycket för er som har swishat.
Ja, tack snälla.
Och ni som kommer att swisha.
Ja. Men med det sagt så är det dags att köra. Och den här dagen så är det du, Sofia, som kommer berätta för mig om ett fall. Och jag är supernyfiken.
Mm. Du minns ju inte ens, liksom, vad, vi har ju delat upp kategorier.
Mm.
Du har, minns ju inte ens det.
Nej, jag har faktiskt glömt bort det och det gör det hela ännu mer spännande.
Ja, nej, men då så, då kanske jag bara drar igång då.
Ja, gör det.
Mm. Året är 1899.
Mm, ett gammalt fall.
Och Philip Peters och hans nya fru Helen håller precis på att starta sitt nya liv tillsammans.
Mm.
De köper ett nytt litet hem på adressen 3335 West Moncrief Place. I ett fint område i norra delen av Denver. Denver är huvudstad och även den folkrikaste staden i delstaten Colorado i USA. Nu alltså, jag vet inte om det var den största liksom då.
Nej.
Men ja, staden ligger på High Plains, precis öster om bergskedjan Front Range, som är en del av Klippiga bergen. Mm. Och Denver innehar smeknamnet The Mile High City, som syftar på att staden ligger precis en engelsk mil ovanför havet.
Mm.
Philip har precis börjat jobba vid The Denver and Rio Grande Western Railroad, alltså på ett järnvägskontor. Och där på kontoret finns en mandolinklubb.
Jaha.
Ja, jag vet inte om det är så här något vanligt förekommande i Denver i slutet av 1800-talet.
Är mandolin men som en liten banjo? Eller det är ett stråkinstrument i alla fall?
Nej.
Nej.
Det är, mandolin är ett, ja, det är ett stränginstrument.
Ja.
Som, alltså, som man spelar en gitarr.
Ja.
Mm, så. Men jag vet inte storleksmässigt faktiskt i jämförelse med banjo.
Nej.
Vet inte.
Nej.
Men jag vet inte om det var vanligt, men på det här kontoret så hade de i alla fall en mandolinklubb.
Mm.
Så det var ett gäng kollegor som tyckte att det var kul att spela mandolin. Så de startade helt sonika en klubb. En dag så träffas ett gäng kollegor i parets hem för att spela just mandolin medan de väntar på en 17-årig pojke som ska dyka upp. Pojken, som heter Theodore Edward Conies, är väldigt duktig på att spela mandolin. Så han ska ge dem tips på hur de skulle förkovra sig ytterligare i mandolinkonsten. När Theodore dyker upp så går han fram till ett fönster och kikar in genom gardinerna. Han håller sin mandolin och hostar. Han mår inte bra. Och han ser heller inte ut att må bra. Han är mager, har långa, slanka fingrar och en febrig blick. Läkare i flera olika städer har berättat för Theodore att han antagligen inte skulle leva att se sin 18-årsdag. Han är nämligen hjärtsjuk. Theodore ringer på dörrklockan och blir bjuden in till den förväntansfulla mandolinklubbens medlemmar.
Mm.
Det är en trevlig kväll och gänget blir vänner med paret Peters och börjar efter den här kvällen besöka deras hem frekvent framöver. Detta inkluderar även Theodore.
Mm.
Det är många kvällar under hösten 1899 då Theodore blir bjuden på middag hos paret Philip och hans fru Helen. Theodore hade hoppat av high school, men trots att han alltså inte har någon sysselsättning så tillåter hans mamma honom inte att skaffa ett jobb. Och det tycker inte Theodore spelar någon större roll, för han tänker att han kommer ändå dö snart.
Mm.
Theodore var född på en bondgård den 10 november 1982 i Petersburg, Illinois. Också USA då.
Mm.
Men sen hade han köpt en lägenhet i Wisconsin där han också gått på high school. Men sen hoppade han ju av. Hans pappa Thomas, en immigrant från Kanada, dog när Theodore bara var 5 år gammal.
Mm.
Men nu har Theodore alltså flyttat till Denver, där mandolinklubben också är. Och det gjorde han för att han ville utöva sport. Men på grund av hans sjukliga hjärta så var det inte möjligt.
Nej.
Han avskyr hur folk stirrar på honom och skrattar åt honom, vilket ofta händer på grund av hans utseende.
Ja.
Hans dröm är att bara bo själv, avsides, bort ifrån människor där han inte kan höra andra håna honom.
Mm.
Det låter alltså som att Theodore inte har så många vänner förutom paret Peters då. Men tyvärr så måste jag meddela att Philip och hans fru tappar kontakten med stackars Theodore.
Mm.
Men några år senare en dag då Philip lämnar järnvägskontoret så stöter han ihop med en sjaskig och skranglig man. Han blir förvånad när han upptäcker det är ju Theodore.
Mm.
Han har överlevt sin 18-årsdag, läkarnas aningar till trots. Men han ser om möjligt ännu sjukare ut än sist Philip såg honom. De står och pratar på gatan en stund och Theodore berättar att hans mamma på något sätt förlorat alla deras pengar till en svindlare.
Mm.
Som övertalat henne att sälja sitt hem för att istället investera alla pengar i en gruva i Denver. Vilket hon alltså gör. Men tiden för överlämnandet av pengarna är den sista gången hon ser den övertygande mannen.
Mm.
Theodore berättar vidare att han nu jobbar inom reklambranschen i centrala Denver. Att han bor med och tar hand om sin stackars mamma.
Mm.
Philip bjuder in sin gamle vän Theodore på middag, precis som förr. Men Theodore avböjer inbjudan och deras vägar skiljs åt.
Mm.
Sen på våren 1912 springer Philip in i Theodore igen. Och sedan deras senaste möte har det hänt en del i Theodores liv. Hans mamma har gått bort och han vet inte vad han ska ta sig till. Han hankar sig fram och det är på gränsen att det går runt för honom.
Mm.
Theodore berättar inte sina mörka hemligheter för sin gamle vän Philip. Som om den där gången han försökt gå med i armén och bara blev skrattad åt istället. Han berättar inte heller om hur hans affärsverksamhet kollapsat eller att han under en tid levt som luffare och rest runt hostandes var han än var.
Gud vad tragiskt. Men han borde vara 30 nu, eller hur? Om han föddes 1900.
Ja, precis, 30.
Eller menar 1800, förlåt.
Under en tid hade han bott under en bro någonstans i Kalifornien.
Mm.
Han har varit i Denver i omgångar där han bott i vad som internet vill översätta till ungkars hotell.
Okay.
Men jag tycker att engelska ordet liksom indikerar på att det är lite skruttigare än så. Ett liksom riktigt billigt och lortigt hotell typ.
Mm.
Den en gång begåvade mandolinspelaren drev nu mest bara runt från delstat till delstat. Han hade försökt jobba som försäljare i New York utan någon framgång. Men nu när han alltså springer på Philip är han ju då tillbaka till Denver igen.
Mm.
Och igen så avböjer han Philips middagsinbjudan och igen skiljs deras vägar åt. Det verkar alltså inte ha gått så bra för Theodore, men faktum är att det faktiskt inte går speciellt bra för Philip heller.
Mm.
Hans fru Helen har brutit sin höft bara 2 veckor tidigare och är fortfarande i sjukhus. Den här kvällen kommer en omtänksam granne förbi för att se hur Philip mår när han inte dykt upp på middagsbjudningen hos henne. Hon har blivit orolig för Philip.
Mm.
För hon har nämligen bjudit liksom Philip på middag varje kväll sedan Helen blev inlagd på sjukhus.
Ja, jag förstår det.
Så hon undrar vad som hänt.
Ja, för han kan inte laga mat själv.
Nej, såklart. Han är ju man.
Ja. Jo.
Ja, alltså, ni förstår vad jag menar när jag säger så. Mm. På den här tiden så var det väl kanske så, jag vet inte. Att han inte lagar mat. Grannen går fram till huset. Knackar på dörren men får inget svar. Hon ringer på ringklockan men får inget resultat där heller. Huset är nedsläckt och mörkt. Det stillar inte direkt grannens oro. Så det hon gör är att samla en ganska stor grupp av folk som bor i närheten. Gänget går tillbaka till Peters hus och försöker nu ta sig in för att försäkra sig om att Philip är okej. De undersöker varje dörr och varje fönster, men alla dörrar är låsta och alla fönsterskärmar är stängda. Men en ung flicka upptäcker att en av fönsterskärmarna sitter löst. Så hon lyckas bända upp det mycket nog så att hon kan klättra in i huset. Alla utanför hör hennes hjärtskärande och fasansfulla skrik. Philip Peters är död. Den nu 73-årige pensionerade järnvägsarbetaren hade blivit mördad i sitt eget hem den 17 oktober 1941. Där han levt i nästan 50 år. Och det här är liksom inte inom citationstecken ett sånt slags område. Nej. Där sånt här händer. Och alla är chockade. Polis tillkallas och hittar Philips kropp i ett sovrum på husets nedervåning. Kroppen är väldigt blodig, bara halvklädd och barfota. Det är mer än ett halvdussin sår på hans huvud och man konkluderar att Philip blivit slagen många gånger. Döden hade kommit snabbt och polis tror att Philip blivit överrumplad. Att det är ett mord är det alltså ingen fråga om, men motivet är svårare för polisen att reda ut. Det hade liksom inte varit tal om ett rån i alla fall, för Philips klocka återfinns. Det ligger fortfarande pengar helt öppet på en byrå. Och inget annat tycks saknas från huset. Men det som kanske förbryllar polisen mest är dock det faktum att det inte finns något som helst tecken på att någon brutit sig in. Huvudentrén på husets framsida är låst med nyckeln fortfarande kvar i nyckelhålet och dörren är dessutom säkrad med en dörrkedja. Även bakdörren är låst och som jag tidigare berättat så är liksom alla fönster stängda också. Och de oroliga grannarna tog sig ju endast in i huset genom att bända upp ett fönster. Så det finns varken en väg in i huset eller ut.
Ja, just det, ut. För jag tänker in, då kan ju han ha faktiskt bjudit in dem.
Någon eller något har bragt Philip om livet inifrån huset. Oh, jag ryser lite själv.
Ja, jag med.
Polis hittar en fuktig handduk i köket med blodstänk på. Och de hittar även två föremål i gjutjärn. Och det är liksom inte ett föremål som de inte vet vad det är, men jag vet inte vad det är, för jag hittar liksom ingen svensk översättning. Jag typ så här bildgooglade och såg om man kunde läsa. Jag vet inte. Nej. Men i alla fall två föremål. Jag tror att det är, eller om jag fortsätter läsa så här. De hittar två föremål, så att jag gissar, det kanske är typ så här salt och pepparkvarn.
Ja.
En sån grej kan det vara. Och de anar att det ena utav då är mordvapnet. För att ett utav dem är liksom så här dammigt och smutsigt. Och det andra har blivit rengjort. Och det får dem att tro att det som är rengjort då är mordvapnet.
Ja, och gjutjärn är ju så himla tungt. Så det passar ju som mordvapen, om man nu kan säga så.
Ja precis, tyvärr. Ja. Polisen utgår från hypotesen att mördaren är en stor man. Och en uppenbart galen man. Men var denna store galne man har tagit vägen och var han är nu har de ingen aning om. Det är som att mördaren dykt upp och sen försvunnit ur tomma intet. Utredningen går i stå. Januari 1942 är väldigt kall. Kanske inte så här ovanligt kall, för det är ofta låga temperaturer i Denver. Några barn i staden kommer hemspringandes med andan i halsen och berättar för sina föräldrar att när de har passerat paret Peters ödehus har de sett ett ljus sken inifrån huset. Philip är död och Helen är fortfarande på sjukhus. Så det borde inte vara något som lyser i huset.
Nej.
En annan granne har en liknande upplevelse när hon genom fönstret på paret Peters hus skymtar ett spöke. Ryktena börjar gå mellan grannarna och de kommer fram till att huset måste vara hemsökt.
Mm.
Men om vi ska hälsa på Helen lite då.
Mm.
Och jag kan säga att en av källorna namnger aldrig henne.
Mm.
Utan det är bara så här, ja, mm. Philips fru. Mm. Och sen så hittade jag hennes namn och blev jättenöjd över det. För det känns så typiskt på något vis.
Verkligen.
Men henne har vi ju liksom inte hört så mycket om.
Nej.
Men jag ska försöka få med henne.
Mm.
Det tar väldigt lång tid för Helen att återhämta sig efter sin brutna höft.
Mm.
Men när hon är återställd nog kan hon inte bärga sig. Hon vill bort från sjukhuset. Och hon väljer att hon vill tillbaka till sitt hus som hon delat med sin man Philip i nästan 50 år. Hon vill hem.
Mm.
Det känns kanske inte helt trevligt med tanke på att Philip dött där inuti huset. Blivit mördad. Men vi vet inte om hon liksom hade hört ryktena om spöket som spridits i grannskapet. Hur som helst är det här hon känner sig hemma. Så det är det hon beslutar sig för att göra. Att flytta hem.
Mm.
En natt hör Helen ett konstigt ljud. Vilket skrämmer henne så mycket att hon ramlar. Och gör sig illa igen. Den här gången får hon en fraktur på lårbenet.
Mm.
Men hon har fått nog av sjukhus och vägrar bli förd dit. Så istället så kommer en sjuksköterska till huset och bor där för att kunna vårda Helen i sitt hem.
Mm.
Sjuksköterskan är inte lika gammal som Helen och hon kommer inte från området, så hon har i alla fall inte hört några rykten om huset.
Nej.
Ändå hör hon konstiga ljud som tycks komma från golvet, taket och väggarna. Som att det är huset själv som avger ljuden. Helen och sjuksköterskan tillkallar någon att komma och undersöka saken. Men hittar ingenting.
Nej.
Det lugnar inte sjuksköterskan. Hon fortsätter att höra ljud. Dessutom dröjer det inte länge för hon i den bakre trappan ser ett spöke. Spöket skallrar sina tänder mot henne. Och händelsen gör att sjuksköterskan nu är så rädd att hon säger upp sig och lämnar huset. För att aldrig återvända.
Jag är också rädd nu.
Mm, passande för Halloween.
Ja, verkligen. Otäckt här.
Stackars Helen behöver fortfarande hjälp med tanke på att hon är skadad. Så en snäll granne kliver in och börjar ta hand om henne. Den grannen hade inte heller hört rykten om huset. Och kanske är det därför hon går med på att agera sjuksköterska.
Mm.
Det dröjer dock inte länge förrän även hon hör de konstiga ljuden. En natt tycks ljuden komma från köket och hon rusar dit. Hon hinner inte tända lampan innan hon stelnar till av skräck. Vid foten av trappan står spöket. Polis tillkallas och förhör grannen. Hon beskriver spöket som smutsigt och vålnadslik och det försvann så fort hon började skrika.
Mm.
Nu börjar Helens släktingar bli riktigt oroliga.
Mm.
De har också nåtts av ryktet om att huset hon bor i är hemsökt och de menar bestämt att hon måste ut därifrån.
Mm. För hon verkar ju inte så orolig.
Jag eller? Vet inte. Nej.
Eller hon vill helt enkelt bara bo kvar oavsett.
Ja. Alltså, jag vet inte hur mycket hon har hört. Alltså, hon har ju hört så att hon har ramlat. Liksom. Mm. Men det kan ju vara att hon vill därifrån men kanske inte vill vara till besvär. Alltså, det förtäller inte historien. Men
nej.
Nu då med hennes släktingar så att du måste ut så ger hon med sig.
Mm.
Och så flyttar hon hem till sin son i västra Colorado.
Mm.
Och det innebär alltså att paret Peters hemsökta hus nu står tomt.
Mm.
Och polis har hört lite för mycket märkliga historier om huset. Så de håller ett öga på det. Och den 13 juli 1942 är det två poliser som gör just det. De sitter i sin bil på andra sidan vägen från huset och tar en paus. Solen håller på att gå ner och en brevbärare går längs med gatan och håller på att dela ut post. Båda poliserna följer brevbäraren med blicken när en av dem i ögonvrån ser ansiktet av ett spöke som plötsligt uppenbarar sig mellan gardinerna i fönstret i huset. Han stöter till sin kollega för att få hans uppmärksamhet. Och den andra får nu också syn på spöket i fönstret. Ansiktet är blekt och skräckinjagande. Han får kalla kårar längs med ryggen, ända upp i nacken, och magen knyter sig.
Och det gör det lite på mig också.
Ja, på mig också. Men vad är det här för någonting? Det, ja,
Det kan man fråga sig. Du förstår varför jag valde det här fallet?
Jag förstår verkligen. Du påminner lite om Babe-fallet.
Jag tänkte också på det när vi pratade om att vi skulle göra Halloween. Ja. Och så att, ja, men då kanske man ska vara lite Halloween-inspirerad. Ja. Åh, det skulle jag göra Babe-fallet. Ja. Men det kan man gå tillbaka och lyssna på om man
det
vill.
Kan man.
Ja, tillbaka till de här poliserna då som precis har fått syn på spöket. Även spöket tycks iaktta den intet ont anande brevbäraren. De två poliserna hoppar ut ur sin bil och springer över vägen. En av dem blåser i sin visselpipa medan han springer för att tillkalla förstärkning. Hur många poliser krävs för att övervinna ett spöke? Spöket som hade kikat ut mellan gardinerna är nu försvunnet. De två poliserna når fram till husets entrédörr och den ena smäller sin axel mot den tills den bryts upp med ett knak. De tittar nu in i ett hus som ser alldeles obebott ut. Det finns inga prylar någonstans och möblerna är övertäckta med tyg och tidningar är lagda över pianot och borden. Mm. Och det känns ju skräckfilmsaktigt.
Verkligen.
Det är ju verkligen ett sånt hus det spökar i. Liksom.
Ja, men tidningar var lagda över. Mm. Det är inte så här vita tygöverdrag. Som
över möblerna, men just över de här platta ytorna så har man lagt tidningar då tydligen. Jag ser logiken i det.
Ja, faktiskt.
Det är svårare att lägga tidningar över en soffa kanske.
Ja,
så. Poliserna kliver tveksamt in i huset och börjar försiktigt gå från rum till rum. Som att de är oroliga för att väcka den ondska som eventuellt besitter huset. De börjar på husets undervåning. Rummet luktar som ett smutsigt djur. Så småningom dyker fler poliser upp som uppmärksammats av visselpipan tidigare. Och nu är det några som även går upp på övervåningen. När de som gör det går in i ett rum så ser de en garderobsdörr som utan att någon människa är i rummet stängs. En polisman går fram till garderoben och öppnar dörren. Och där ser han två nakna fötter i trasiga och smutsiga byxor som försvinner bort in i ett hål i garderobets tak uppåt.
Mm.
Polisen får tag i de slita byxorna. Men när han drar till så går de bara sönder. Han får då tag i en av fötterna. Det står mellan polismannen och spöket. För garderoben är så liten att den andra polisen inte liksom får plats.
Nej.
Utan står utanför i rummet. Han drar och rycker och spöket skriker av smärta. Till sist övermannar polismannen spöket som faller ner på garderobens golv, avsvimmad efter kampen. Spöket som ligger framför polisernas fötter ser avskyvärd ut. Han är skrämmande mager, nästan som ett skelett. Och det tussiga håret är tovat och ovårdat, som ett vilt djur. Hela spöket var fruktansvärt smutsigt. När poliskaptenen kommer för att ta en titt på spöket beordrar han polismännen att tillkalla en läkare och en ambulans. Det är ju trots allt inte ett spöke utan en livslevande man, om än knappt vid liv. Mannen undersöks och det verkar som att han svultit. Han väger bara 35 kilo.
Jösses, kan man leva då?
Ja, det är ju helt. Då förstår man att han ser ut som ett skelett.
Ja, verkligen. Ja.
Och det är heller inte så konstigt då att han hade lätt att svimma.
Nej.
Mm. En polis försöker klättra upp genom hålet i garderoben där de lyckats övermanna mannen.
Mm.
Men polisen är för stor för att komma igenom. Det sägs att det är 3 gånger så stort som en cigarrlåda, vad nu det betyder.
Ja, väldigt litet i alla fall.
Det är ju ett väldigt konstigt mått. Och jag, alltså, jag lyssnade på en podcast om det här fallet.
Mm.
Som är mer av en skämtpodd.
Ja.
Och de, alltså, de höll på med det där cigarrlådemåttet.
Ja.
Liksom resten av avsnittet. Mm. De bara, vet du hur långt det är till månen? 35 000 cigarrlådor. Och bara, nej, det var extremt roligt. Men det här är inte en sån slags podd. Men det är ett konstigt mått.
Ja,
det...
men jag kan ändå... min pappa rökte cigarrer vid speciella tillfällen. Mm. Så att jag har ju sett cigarrlådor som kanske innehåller...
Men är alla lika stora?
Nej, det är de inte. Men jag kan tänka mig att medelcigarrlådan innehåller 10... Nu börjar vi också hålla på så här. Innehåller 10 cigarrer. Litet i alla fall kan vi konstatera.
Ja, precis. Polismannen kan dock sticka upp huvudet genom hålet och kan därför liksom se hur det ser ut på andra sidan. Mm. Och det han ser är ett litet vindsutrymme, inte större än en likkista. En naken glödlampa hänger i en kabel från taket och det stinker något alldeles förfärligt av djur. Det finns en säng gjord av en strykbräda och med lakan av utlagda tidningar och överallt, alltså överallt är det spindelnät. Mannen / spöket återför medvetandet och blir tagen till polisstationen där de ger honom mat och han börjar prata. Hans namn är Theodore.
Mm, såklart.
Han hade bott i området tidigare, precis som vi vet. Mm. Men 1941 så bodde han i det där som översätts med ungkarshotell.
Just det.
Och han försökte liksom komma på vad han skulle göra därnäst. Mm. Och då gick han till sin gamle vän Philips hus och knackade på dörren. Kanske han kunde hjälpa honom. Men ingen öppnar dörren och Theodore inser att ingen är hemma. Men då upptäcker han att dörren är olåst. Så han går in. Mm. Och han är så vansinnigt hungrig så han stjäl mat från paret Peters kök. När han var mätt och belåten går han upp på husets övervåning för att se om han kan hitta några värdesaker som han kan sno med sig och sälja. Mm. Theodore är desperat, fullständigt pank och har sällan pengar till mat för dagen. När han letar i garderoben hittar han hålet som leder upp till vindsutrymmet. Bara att ha gått runt i huset har varit en ansträngning för den sjuke Theodore fysiskt. Han är andfådd och hostar. Han är vid repets ände och där och då tycker Theodore att det lilla utrymmet täckt av spindelväv ser ut som ett bättre alternativ att bo på än på gatan. Speciellt nu när den kalla vintern närmade sig. Mm. Han behövde en plats att bo. Vindsutrymmet är ungefär 120 cm brett med sluttande tak. Vid den högsta punkten är det ungefär 90 cm mellan golv och tak. Mm. Av någon anledning kan jag liksom inte hitta mått på längden.
Nej.
Men jag tänker att det kanske är hela, alltså hela husets längd.
Ja,
mm. Om det är liksom helt högst upp. Mm. Så att det är liksom jättelångt smalt så.
Mm, som en sån här kattvind som finns på vissa hus.
Mm, precis. Mm. Theodore klättrar upp genom hålet och upp på vinden och så la han sig ner och somnade. Han planerade inte så mycket och hade liksom inte riktigt någon plan för hur länge han hade tänkt att stanna. När helst Theodore hör att Philip eller Helen är hemma ser han till att ligga still och inte ge ifrån sig några ljud. Men så småningom så tar han mer mod till sig och börjar skugga Philip från rum till rum genom väggarna. Och jag vet inte hur de här husen är byggda.
Nej.
Men det här har man ju hört om.
Ja.
Det här med väggarna.
Ja.
Men det är det han gör. Och det blev liksom som en lek för honom. Och han kände för första gången i sitt liv som att han hade någon i sina händer. På engelska står det at his mercy.
Mm-hmm. Och jag vet inte, som han hade makt över typ.
Ja, precis. Att han kunde iaktta honom då utan att han visste om det så.
Ja.
Jag vet inte hur jag ska översätta det, men ni som förstår engelska kanske förstår lite bättre. Mm. Efter att Theodore bott i paret Peters vind i över en månad står han vid kylskåpet och plockar åt sig lite mat när plötsligt Philip kliver in i köket. Theodore hade trott att Philip var ute, men han hade bara tagit en tupplur. Philip vände på klacken för att fly därifrån och antagligen hämta hjälp. Mm. Och utan att tänka greppa Theodore det där gjutjärnsföremålet då, som jag pratade om tidigare. Och slog Philip. Och han slog och slog och slog. Till Philip tveklöst var död.
Mm.
Theodore tvättar rent mordvapnet. Och torkar det med den där handduken. Mm, som polisen sen hittar.
Mm.
Och sen kryper han tillbaka till tryggheten i sitt vindsutrymme.
Ja.
När Philips döda kropp sedan hittades. Och polisen genomsökte huset. Så var det faktiskt en av dem som försöker öppna luckan i garderoben. Men upp på vinden. Så hade Theodore satt sig på luckan så polismannen fick inte upp den. Tänkte inte mer på det, utan släppte det bara.
Mm.
Theodor stannade i huset och så småningom flyttade ju Helen tillbaka in med den här sjuksköterskan.
Just det.
Sen kom sommaren och med den kom värmen. Det blev nästan olidligt varmt i både vindsförrådet och i väggarna. Men Theodor tyckte ändå att det var värt att stanna. Hellre ett olidligt varmt hem än inget hem alls. Ändå kan han inte riktigt förklara varför han väljer att stanna i de extremt obekväma utrymmena. Kanske för att det blivit lite av hans egna värld vid det här laget.
Mm.
Och i den världen var det i alla fall ingen som skrattade eller hånade honom på grund av hans utseende. Till slut då så flyttade Helen ut ur huset och Theodor blev kvar själv. Risken för att bli upptäckt var nu mycket mindre när han hade huset för sig själv. Men det innebar också att det inte var någon som såg till att det fanns mat i huset.
Nej, just det.
Ibland gick Theodor ner i huset och iakttog brevbäraren passera utanför på gatan när han gick sin runda för att dela ut brev. När han såg främlingar kände han ilska och gick tillbaka till sitt skrymsle på vinden.
Mm. Han passade inte på att liksom bo i deras sängar? Och...
Nej.
Nej,
det är jättekonstigt.
Ja.
Och sen vet vi ju vad som händer då, att Theodor blir upptäckt eller spöket blir upptäckt som då visar sig vara Theodor.
Mm.
När Philip blev mördad den 17 oktober 1941 så hade ju då Theodor bott i vindsutrymmet i 5 veckor.
Mm.
Och när han blir tillfångatagen den 13 juli 1942, och det betyder alltså att han har bott där i 10 månader.
Oh, Jesus.
Jag vet inte riktigt när Helen flyttade ut, så jag vet inte hur länge han har bott där utan mat.
Nej.
Men han har ju sultit.
Ja.
Theodor grips och åtalas för mord. Media ger honom namnet The Denver Spider-Man of Moncliffe Place.
Mm.
Alltså Spindelmannen av Denver.
Mm.
Det efter att kriminalpolis Fred Zarno sa, citat:
"A man would have to be a spider to stand it long up there."
Mm.
Alltså, man måste vara en spindel för att stå ut så länge där uppe.
Ja.
Och syftade då på det lilla vindsutrymmet. Men namnet kom också från Theodors stora ögon och långa, slanka fingrar och det faktum att vindsutrymmet var så övertäckt av spindelnät.
Just det.
Mm. Theodor döms till livstidsfängelsestraff. Han sätts i fängelse den 18 november 1942 och dör den 16 maj 1967 i fängelsesjukhuset. Alltså 84 år gammal.
Mm.
Han har då suttit i fängelse 24 år och alltså levt 66 år längre än sina barndomsläkares dödsdom vid 18 års ålder.
Just det.
Han är begravd i Mount Vale Cemetery i Woodpecker Hill. Det finns en spelfilm som släpptes direkt till tv från 1974 som heter Bad Ronald, som är typ lite inspirerad av historien om Theodor.
Mm.
Det handlar om en pojke som är lite annorlunda kan man säga, och det är en flicka som skrattar åt honom, så han knuffar ner henne från hennes cykel och mördar henne.
Mm.
Han tar sig hem till sin mamma som tycker att den bästa lösningen i den här situationen är att typ gömma sin son, så hon förvisar honom att bo i husets väggar.
Mm.
Där växer pojken upp och så småningom så dör hans mamma och en annan familj flyttar in i huset utan att veta att det är en man som redan bor där.
Ja.
Punkt, punkt, punkt.
Mm.
Och det var min historia om ett spöke.
Åh, jag är helt... Vilken... Det var spännande och så fruktansvärt meningslöst. Det är det ju alltid förstås.
Det är alltid det.
Med mord. Men det enda motivet var alltså att han var påkommen.
Ja.
Ja. Att han kanske då var kanske lite bitter också på...
Alltså inte på... Han skulle alltså inte vara på Philip, liksom. Utan bara i största allmänhet, typ.
Ja.
Jag vet inte.
Usch, så hemskt.
Han är ju en sorglig filur också.
Ja, otroligt sorglig. Och jag tänker lite på det här, att han fortfarande bodde kvar i sitt utrymme när han hade huset för sig själv.
Ja.
Det var...
Mm.
Ja, superbra fall. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Det är... Det var jättespännande att lyssna på. Jag satt som på nålar.
Men och det säger vi nästan i varje avsnitt.
Vet.
Men det är ju för att det är sant.
Mm.
Men jag kände lite så här, och jag är lite glad att jag lyckades. För det såg jag lite på dig, att när jag började prata om spöket.
Ja.
Man fattar ju någonstans att det är Theodor. Men det är ju ändå en period där under avsnittets gång. Där man tycker att det är lite creepy och läskigt.
Det absolut. Ja. Och jag är typen som är, du vet, så här mörkrädd och
Jag kommer ju inte se filmen. Jag hatar skräckfilmer.
Ja,
och den går inte.
Och dessutom det här med att det faktiskt var ett barn som växte upp innanför liksom väggarna. Det är ju så tragiskt, jag orkar inte.
Nej.
Jag ska inte se den.
Usch. Men då så.
Ja, tack snälla för att du berättade det här.
Ja, men tack för själv. Mig. Och tack för att ni har lyssnat.
Ja.
Men vi säger väl på återhörande.
Ja, absolut. Mm. Ha det bra tills dess.
Ha det bra.
Hej då.
När de som gör det ser en garderobsdörr som utan att någon människa... Nej. När de gör det... Nej, vi börjar om. En 51:e gång.